En podcast från Aftonbladet.
Hej Erik.
Doing out a rhythm on my bubble gum.
The sun is out and I want some. It's not hard, not hard to reach. We can hitch a ride to Rockaway Beach. Är det där du har tillbringat en dag nära centrala New York eller?
Du, det kan du ge det på.
Är det så?
Det var dagens utflykt och det var inte jätte hard och far to reach. En båttur på en timme, sen låg stränderna där öppna för att utnyttja för Simon.
Fan, alltså Rockaway Beach är ju för mig en nästan till fiktiv plats eftersom att Ramones i någon mån är någon form av serietidningsband. Men visst, jag har väl förstått att det existerar på riktigt, men jag har liksom ingen bild av det. Är det en exklusiv resort eller är det liksom en hård jävla atlantkall folklig Bruce Springsteen beach eller vad är det?
Alltså mer folkligt än flott skulle jag säga att det är. Sen alltså absolut medelklassigt gentrifierat som det väl blir, men känslan var absolut inte någon flott ö, någon hämtens artat eller så, utan det var folk och det var fä som satt sig på båten och tågade dit och gav sig ut i böljan den blå. Jag tänkte att eftersom du har gjort Stilla havet till ditt så får jag väl ta Atlantkusten och dyka ner i den. Så det gjorde jag. Lite fint är det ju. Alltså just som du säger att det är ett bubbel eller ett fiktivt band, Ramones. Alltså jag tycker att den textraden, Chewing Out Rhythm on a Bubblegum, den sammanfattar hela deras estetik på något vis.
Jo, samtidigt så finns det 100 fraser och 300 låtar som har samma effekt och funktion. Det var ju det Ramones var. De var helt jävla fenomenala på att göra hjärndöda, tvärsmarta one-liners som förflyttade den till ställen som kanske finns, kanske inte existerar. Och Rockaway Beach kommer nog förbli en sån för mig. Jag har svårt att säga att jag ska hinna åka den där timslånga båtturen från centrala New York när jag anländer. Vart går båtar jäveln ifrån?
Från Wall Street.
Fy fan.
Pier 11 och sen tuffar man rakt över. Ja. Säger hej till frihetsgudinnan.
Centrala New York, ja, som du skulle sagt med hög frenesi.
Det kan du ge fan på.
Sen vänder jag ju mig emot att du på något sätt skulle
vända dig emot.
Nej, mitt liv går ut på att vända sig emot både saker och folk och fotboll för den delen. Men liksom att du på något sätt kan komma här och göra anspråk på Atlanten. Alltså hela min sommarplanering det senaste årtiondet har kretsat kring Atlanten. Vi vägrar ju åka till Medelhavet på sommaren för att det är för varmt och det är för jobbigt och det är för många problem förknippade med det. Så vi semestrar ju alltid längs Hitlers Atlantvall. Vi har fan täckt varenda jävla meter av Hitlers Atlantvall och mer därtill, för vi inkluderar ju Östersjön i Atlantkonceptet. Så från liksom Narva i det nordöstra hörnet av Estland ner över Baltikum och norra Tyskland, Belgien, Holland, östra Frankrike, norra Spanien. Vi har gjort allt längs Atlantkusten i Europa. Så kom inte här och kom va? Det diskuterades nu vad vi egentligen ska göra i semesterväg när jag kommer hem. Och då var jag lite och trevade på liksom skärningspunkten mellan Baltikum och Polen. För där har vi inte varit egentligen alls. Suwalki-korridoren, hur låter det?
Tar det vackert. Alltså det är inte ett säkert plats att vistas på nu när ryssen vapenskramlar och sådär.
Ja, men de är jag trygga med. Jag vet vart jag har dem, ska du veta.
Dina ryska kamrater?
Ja, visst. Alltså mina lingvistiska fränder. Men det var väl inte så att min sambo liksom jublade över hela den här idén. Däremot är ju Margit väldigt resluttrad. Hon är 10 år gammal nu och hon har varit ute på både det ena och det fjärde genom åren. Så hon var på fullaste allvar liksom så att hon stod och klappade händerna. Suvalki-korridoren! Suvalki-korridoren! Hon vet absolut inte vad Suvalki-korridoren är. Men hon känner,
och är det svunget?
Ja, det är svung i konceptet nära Atlanten eller Östersjön. Hon är game för Suvalki-korridoren. Hon är samtidigt också jävligt game för Feyenoords försäsongsmatcher. Så vi får se exakt hur det blir. Men jag har också varit och plaskat i Atlanten idag, ska du veta.
Du har alltså?
Ja, vad fan.
Miami och Miami Beach.
Ja, det fick lov att bli så. Jag är ju i underläge när det kommer till att prata om Miami. För jag har aldrig varit här, jag har aldrig varit så intresserad av stället. Det är ju generellt så att finns det inte fotboll i den någorlunda närintilliggande områdsbeskrivningen, då är jag ju sällan jätteintresserad. Så Miami för mig, det har ju varit så här som liksom Macau. Liksom exotiskt på ungefär samma nivå.
Ja, och det är den bästa spelare spelar med, men det har gått det förbi.
Nej, men det har ju fått mig att börja intressera mig. Och det har även präglat min dag. Och det som jag tänker kan vara en ingång till vårt mellandagsavsnitt. För jag har utforskat Miami så gott jag nu har hunnit på en dag. Jag har gjort det med lite så här stora ögon som många svenska amerikaner såklart inte alls förstår sig på. Och jag har varit och plaskat vid Miami Beach, men det var ju helt värdelöst. Det var ju så jävla mycket alger så liknade ju ingenting. Och det var fortfarande en satans massa norrman som skulle ro. Så jag knallade runt där längs Ocean Drive bara för att se vad det var. Och sen så var jag ganska färdig med det, för skulle jag nog hävda all framtid. Mm-hmm. Men det första jag gjorde, det var ju att promenera. Och det är ju, som man märker, ingenting som kanske den genomsnittliga Miami-bon gör i samma utsträckning. Men jag passade på, för det är 35 grader varmt, jag har en hel dag. Jag har en ganska stark motor när det kommer till just den grejen. Och hur tappar Margit än är med Suvalki-korridor. Jag vet ju att är det 35 grader så kan jag inte gå 20 000 steg när familjen är med. Men idag kunde jag det, så idag gjorde jag det. Och jag gav mig av då härifrån hotellet i downtown Miami och började traska bort mot Little Havana, de här exilkubanska kvarteren som väl idag får ses som någon typ av variant på Gamla stan. Liksom här händer det viktiga saker en gång i tiden. Och nu är någon sorts turistkuliss som ska återskapa det. Och när det kommer till Gamla stan i Stockholm, ja visst, då var det väl 500 år sedan. Och här är det snarare 50 år sedan. Men lika fullt, det är klart att jag fattar att Little Miami inte är en autentisk smak av dagens latinamerikanska Miami. Men det är ändå en ingång. För man står där vid alla de antikommunistiska monumenten och man får en känsla för vad det har varit för tongångar som har präglat stadsdelen och i förlängningen staden. Och jag visste såklart att Miami var en i hög utsträckning spansktalande latinamerikansk stad. Men jag måste väl erkänna att jag hade inte riktigt omfattningen klart för mig. Jag hade inte förstått att du knappt tar dig fram på engelska i ganska betydande delar av den här stan. Och kollar du på demografin, alltså det är 75% Hispanics, alltså 75% ja, men latinamerikaner i praktiken. Och det var väl strax före den förra VM-turneringen som det blev latinamerikansk majoritet här i stan. Och numera så är det väl, ja, det är väl knappt 10% av det vi får referera till som Donald Trump-amerikaner i den här stan. Så det var ändå någon form av ögonöppnare, och det är klart att det är ju den mest centrala delen av förklaringen till varför Leo Messi spelar här nu för tiden. Alltså Miami har ju blivit en hemisfärisk bro mellan Latinamerika, Sydamerika, USA och Europa. Och jag är jävligt förtjust i att kunna använda begreppet hemisfärisk bro.
Ja, känns
men det, den här liksom brobyggarfunktionen har ju såklart inneburit att liksom Leo Messi har ju fått allt som han kan tänkas ha behövt när han har funderat kring inte bara klubbval utan, tror jag, permanent bostadsadress för honom själv, familjen, den utvidgade familjen som såklart består av Sergio Busquets, Jordi Alba, Rodrigo De Paul, Luis Suarez och deras familjer. Ja, men de har satt bo i Miami och kommer definitivt bli kvar över väldigt lång tid. Det är i alla fall min övertygelse. För här får de ju språket. Och Leo Messi är ingen polyglot, så det är ju såklart väldigt viktigt för honom. Här finns kulturen, här finns viben, här finns ekonomin som saknas i andra tänkbara latinamerikanska metropoler. Här finns ju därtill ett lagom stort fotbollsintresse. För han kan ju inte bo i Buenos Aires. Han kan inte bo i São Paulo eller för den delen Mexico City. Ifall nu det skulle vara ett alternativ för hans berömdhet och hans ikoniska status skulle ju såklart göra det fullständigt omöjligt. Och jag har absolut en förhoppning kvar om att han tar ett år och åker ner själv, typ i exil, och kanske flyger fram och tillbaka, men ändå gör en säsong i Newell's Old Boys för att sluta cirkeln. Men jag har varit i Rosario. Rosario är en kartellstad nu för tiden. Angel Di Maria kan knappt bo där. Leo Messi kan absolut inte göra det. Jag hoppas att han kan spela där, men han kan inte bo där. Utan han är här för att stanna. Inte Miami. De är på väg någonstans. Det finns kapital och ambitioner. De har just öppnat en helt ny arena och de har ju en barra. Som är just en barra. Det är ju inte en amerikansk tailgate-kortsida, utan det är ju en barra som enbart sjunger på spanska. Men det är ju då också en, kanske inte en stad, men ett county, en delstat som numera är republikansk och trumpiansk, trots då att demografin på ett sätt kanske borde indikera motsatsen. Men det har ju också såklart sitt ursprung och sin förklaring i en promenad genom Miami, förbi Little Havana och upp då till Inter Miamis nya Freedom Park Arena. För de flesta känner väl till att David Beckham är en av delägarna i klubben. Då kanske inte det är lika självklart i Sverige att de verkliga makthavarna är de två andra ägarna. Alltså bröderna Mas. Jag vet inte, är du bekant med bröderna Mas?
Nej, inte mer än just att det är väldigt konservativa lirare.
Ja, det är ju liksom folk från Little Havana. Folk från den kubanska exildiasporan som kände sig tvingade att lämna Kuba när Castro-revolutionen kom. Och som egentligen under alla de år som gått sedan dess har ägnat all sin vakna tid, all sin energi, all sin växande ekonomi åt att på olika sätt bekämpa Castro-styret på Kuba.
Två snabba frågor. Första är, hur många bröder är de? Tre, ja, fyra, fem?
De är två som äger inte Miami. Jag vet inte om det finns fler. Det är väl deras farsa som var den här riktiga portalfiguren för Miamis anti-Castro-rörelse. Men vadå, har du indikationer på att det är fler prominenser?
Nej, alltså bara, jag har inte läst in mig på det nu, men jag har bara ett minne av att de är liksom, det är väl så här typ Juan och José och...
Ja, så heter
och
de.
Och sen att det finns något gäng till liksom.
Ja, nej, men jag var väl oprecis i min hänvisning och jag bara använde pluralformen. Så där, men det är väl två som är in och driver inte Miami i alla fall, så vitt jag
in
vet.
In och förstör, ja.
För där bara. Mm. Du hade två frågor.
Ja, fråga två är, betyder det här att du har goda källor i den exilkubanska diasporan i Miami? I så fall, har du bättre eller sämre källor än vad tidningen Norra Skåne hade för ett par år sedan?
Var det de som proklamerade Fidel Castros död eller?
Det var de som hade världsskopet att Fidel Castro hade gått hädan långt före alla andra, utifrån att man hade pratat med ett par glada exilkubaner i Miami och tyckte att de här grabbarna verkar supertrovärdiga och basunerade ut det. Det här kommer att offentliggöras inom ett dygn.
Vill ni vara först eller inte?
Exakt, och det här måste vara så, typ 2010 eller något, att säga 6, 7, 8 år innan han faktiskt lämnade in. Det var mycket festligt.
Du vet att vi har en Viaplay-motsvarighet till detta.
Ah, vem har ni dödförklarat?
En yster Pontus Kåmark ringer in och meddelar att Pelé är död. Och det här är ju goda 6-7 år innan Pelé faktiskt dog. Ah. Men Pontus Kåmark, han har försänkningar i många diasporer ute i världen, ska jag säga det. Och här var det hans brasilianska källor som då kände till att Pelé hade gått bort. Och ja, vill ni vara först eller inte? Och jag kommer fan inte ihåg ifall det här faktiskt försåtspublicerades på något sätt. Jag vill nästan tro det, eftersom att det har satt sig så starkt i Viaplay-kulturen, att jag fan vet om inte någon stackare tvingade säga det i förbifarten av någon sändning. Men det kan också vara så att vi var så luttrade av Kåmarks brasilianska källor, för de hänvisar till lite då, de att han är fan alltid fel, alltid fel. Det var någon gång när då en unger i Charlison hade slagit igenom i Watford, och det var 100% klart att han skulle flytta till Man United, för det var inte bara brasilianska källor, det var Fluminense källor och vad fanns det att tvivla på?
Och sen lägg ut.
Ja, nej, det är ytterligare något annat exempel också. Men just dödförklaringen av Pelé, det är väl den tydligaste parallellen.
Ja, vill man vara först eller vill man inte vara först?
Nej, verkligen.
Du kan inte vila på hanen där.
Nej, och sen, ja, vad fan, det är en pågående publicering.
Ja, exakt. Om man inte var död så var han på väg.
Ja, vad fan, det är Pelé, eller?
Ja, nej, exakt.
Då så.
Sant.
Ja,
som via Play kunde avslöja redan. Ja, 6 exakt. År sedan.
Så vi har pejvat först att avslöja. Leve Fidel. Ja. Nej, skulle inte
nej,
tro
nej,
det.
Inte stendö, gumman. Tillbaka till massbröderna
och till deras väldigt politiskt färgade projekt. För det är då inte Miami. Det är väldigt symboliskt signifikant att de döper allt till Freedom. Den nya arenan är Miami Freedom Park, och det finns då tydligen en referens till Miami Freedom Tower som var frihetsgudinnan för exilkubanerna, mer eller mindre. Det var där folk registrerades och fick sin första kontakt med Amerika när de väl lämnade Kuba på något flyg eller någon båt. Och det är också så att inte Miamis hela jävla paroll är... Ja, vad fan är det nu? Det är libertad para soñar. Frihet genom någonting.
Dröm. Ja, just drömmande.
Exakt, så är det. Och det har förmodligen inte gått det förbi att när nu inte Miami, tack vare Leo Messis geni, faktiskt gick och vann MLS redan den gångna säsongen, ja, då skulle ju det förvisso traditionellt, men lika fullt ändå högtidlighållas med ett besök i Vita huset. Och Leo Messi är ju inget politiskt djur. Det vore att hoppas på väldigt mycket eller tro väldigt högt eller lågt om honom, ifall man nu trodde att han skulle på eget bevåg driva någon sorts individuell bojkott av det här Vita husen-firandet. Utan han drog ju dit för att laget gjorde det, och att det tydligen var tradition snarare än att tycka att det var över gränsen att stå bredvid Donald Trump som stod och mässade om hur jävla bra det gick i Iran innan han förbifarten undrade om den där killen som stod bredvid kanske var bättre än Pelé ändå. Förresten har jag berättat om när jag och Pelé gjorde grejer i New York på Studio 50. Jo, du har berättat, Donald. Okej. Men här är det ju också så att en av Mas-brorsorna, Jorge Mas kanske, eventuellt den mest inflytelserika av dem, ja, han är ju den som leder inte Miami-delegationen, och han och Donald Trump ska kanske inte beskrivas som nära förbundna, men de är ju väl bekanta, och de inte bara respekterar utan de uppskattar varandras respektive positioner i då framförallt Kuba-frågan. Så när inte Miami är i Vita huset och Donald Trump håller ett ganska vindlande anförande om å ena sidan Iran och å andra sidan inte Miami, så hinner han ju också med en långör om att det fan i mig är dags för den här kungen Jorge Mas bredvid mig och snart åka ner till Kuba igen, för det där har vi under kontroll. Det är liksom ingen diskussion om att det där är över och färdigt inom en väldigt snar framtid. Och huruvida Leo Messi ens uppfattar detta med sin bristande engelska är oklart. Huruvida han förstår signifikansen bakom är ju ännu mer nästan till otroligt. Men Jorge Mas fattar och Jorge Mas är nöjd. För nu har han fått hela situationen och diskussionen dit han alltid har strävat. I ett läge där Leo Messi, jag ska inte säga att han liksom utnyttjas till att bli en form av omslagspojke för den extremt då politiskt hårdföra anti-Castroismen i Miami. Och liksom att vara emot den kubanska regimen, det är ingenting som jag uppfattar som särskilt kontroversiellt nu för tiden. Men in i det som snart väntar, Argentinas VM-semifinal mot England, då blir det ju symboliskt starkt. Eftersom att Diego Maradona, bless him or curse him, var en så fantastiskt övertygad anhängare av, jag vet inte, ska vi säga den latinamerikanska bolivarianismen. Mm. Alltså den latinamerikanska frihetskampen, om man så vill. Och till den räknade han ju in och höjde upp Fidel Castro och Hugo Chavez och Evo Morales. Och herre jävlar, han hade ju en gigantisk Che Guevara-tatuering på armen. Och han valde ju aktivt att åka till Kuba för att låta broder Fidel sköta liksom hans rehab och kommunikation under kritiska faser av karriären. Och det där finns det såklart mycket att säga om. Men för Diego så var det ju aldrig något tvivel om att hans två mål mot England 1986, för honom var de målen en del av den bolivarianska kampen, av den latinamerikanska frihetsrörelsen. Och absolut inte alla argentinare skulle ställa upp på det, men det finns ändå en stor förståelse för att det var så det paketerades, det var så det uppfattades. Och även om andra kanske tyckte att det spolades bort med tiden, så var det aldrig någonsin så för Diego. Diego gjorde de där målen för Argentina, för Malvinas, för Syd- och Latinamerika, för den fattiga, globala, södra
antikoloniala delen av världen.
Allt det där, allt det där. Och som kontrast då, Leo Messi bredvid bakom Donald Trump, avlönad av Jorge Mas, som är en av de absolut mest inflytelserika anti-Castro-figurer som finns i världen. Och här är det verkligen så att det är inte en anklagelse, det är inte ens en värdering. Jag kan absolut tycka att Diegos Fidel-vurmande kanske är mer politiskt problematiskt än att Leo Messi bara är ovetande och ointresserad. Men 2-3 dagar före England-Argentina så vet jag ju hur hela diskussionen ändå sväller i Argentina. Lionel Scaloni sitter på presskonferensen och säger: ni måste låta det här vara en fotbollsmatch. Och ja, det måste det ju vara, men det kommer det aldrig att bli. För det är inte så Argentina rullar. Det var inte så Diego rullade, och det är inte så Leo Messi heller kommer kunna rulla, även om man skulle önska det.
Det är väl inte heller så att, alltså, världspolitiken heller har inte begravit Malvinas-frågan eller Falklandsöar-frågan, hur man nu vill formulera den. Noterat att Gary Lineker hamnar lite i trångmål och blåsväder efter att ha bland annat då, han kallade för både Falklands och Malvinas.
Jaha,
och fick en jävla massa skit för det.
Jag såg det bara i förbifarten och trodde han enbart hade sagt Malvinas. Men han använde alltså båda begreppen och fick ändå en jävla shitstorm över sig. Ja, nej, det är inte bara Argentina det är laddat.
Nej, det är väl så. Men visst var det väl så. Nu är det ju så här saker som jag läste för 3 månader sedan eller så. Jag är inte 100% säker, men att frågan seglade upp då också från USA, alltså det vill säga när England, Storbritannien inte slöt upp bakom Trump i om det kan ha varit Iran, antar jag, Iranfrågan måste det ha varit.
Måste det väl ha varit, ja.
Och det då läcker någon slags sån här intern kommunikation från Pentagon som handlar om att, vad fan, ska vi inte ta och sjösätta frågan om Las Malvinas, Falklands egentligen kanske borde vara argentinskt ändå.
Vadå, som ett påtryckningsmedel bara, att ifall inte ni backar oss så ska ni jävla i mig få se.
Exakt så, exakt så. Jag är 98% säker, man får, det räcker väl kanske i det här formatet att vara det. Att
ja, det är betydligt bättre än vi brukar ha.
Som gick ut där, och det är klart att den där är ju kittlande i just de här dagarna när England möter Argentina och gör det i Trumps USA. Och det är bara konstigt att den frågan, ja, den blubblar ibland och den kokar ibland, men den stelnar ju aldrig helt och fullt till is och lera, liksom, utan den finns där.
Och det finns inget som kan aktualisera den som fotboll. Men Nej. Jag tror att just England och Argentina, vi kommer återkomma till det rena uppsnacket. Mm. Jag ville bara berätta om en promenad genom Miami som ändå aktualiserade lite VM-relaterade frågor och kontraster. Mm. Vad fan vill du prata om?
Art Deco tänkte jag i South Beach i Miami.
Jag noterade att här inne är det Art Deco-kvarter. Dit ska du väl gå och titta? Ja, det får jag väl göra. Gick dit, kom på. Jag vet inte vart Deco är. Det är hus som är lite gamla. Men alltså, mina arkitektoniska definitioner. Jag vet att jag i någon podd slängde mig med begreppet viktoriansk. Och jag skämdes som en hund. För att jag vet tillräckligt mycket för att inte felanvända det helt. Men jag vet samtidigt inte riktigt vad som är liksom den bredare innebörden. Och det finns fan inget arkitektoniskt begrepp jag behärskar förutom brutalism. Brutalism är jag trygg i. Det vet jag vad det är. Men Art Deco, vad är det?
Nej, men det är pastellerna, neonfärgerna, det är lite så här...
Vadå, det är hur de har målat skiten?
Palmer och flamingos. Ja, färgerna igen är jätteviktigt av Art Deco. Sen så är det väl också att det är... alltså ljust, det är så här ganska raka former, liksom så här lite rakt och med cirklar på toppen, och så är det flamingor och pastellfärger.
Så såg det ju inte ut.
Tropiskt. Men var du vid South Beach då?
Ja, för helvete. Jag var exakt där de sa att här är liksom världens största koncentration av gammal Art Deco-arkitektur. Det var fan inga fucking flamingos.
Ocean Drive. Nej.
Ja, jo, jag gick...
Don Johnson. Typ,
ja, jo, han såg jag inte heller. Det var mycket som inte var som det skulle där nere.
Tråkigt att höra.
Nej, det så känner jag också. Ja.
Nej, vad ska jag prata om? Oklart, jag kan väl bara avsluta vår Norgebeskrivning under VM. Noterade du vem som var ute och hyllade Haaland på sociala medier efter förlusten?
En person menar du? En i hela världen som gjorde det?
Ja, en person i hela världen. Alltså en av dem, om du rankar dem så här 25 som är minst sannolika att gå ut och hylla Haaland och skriva en tweet som är... this is saying thank you for all the joy med en bild av Erling Braut Haaland.
Då säger jag Putins talesman, den här jävla Peskov. Det är min gissning.
Sergej, inte han, inte Sergej Lavrov, vill jag säga.
Men han är väl typ utrikesminister,
ja,
eller?
Ja, exakt, han sitter i FN och förstör.
Nej. Ja, men Peskov är väl någon sorts jävla liksom pressmänniska. Honom får ju folk tag på. Jag tror att liksom SVT kan ringa Peskov och säga, vad fan, nu skramlar ni vapen med min arv. Ja, exakt. Vilket ändå gör att det både är osannolikt, men ändå inom räckhåll. Så min Peskov är min gissning.
Nej, stolp ut. Patti Smith, vad ger du med för den?
Jaha, alltså horses, Patti Smith.
Ja, visst, som aldrig någonsin haft någonting med fotboll att göra, så vitt jag vet i alla fall. Jag tyckte det var fint.
Fan, vi har försökt gilla horses och inte kunnat gilla horses. Och för den delen, fan vad jag liksom inte skulle vara säker på om Patti Smith ens var i livet eller inte.
Kolla vad Norra Skåne har någon insight på henne.
Men du noterade häromdagen när Bonnie Tyler gick bort Mm. Ja, och nu blir det återigen referenser till argentinsk fotboll, men det får folk tugga i sig, för någonstans är det så, eller det har i alla fall varit under, så under min yrkesverksamma tid, att Argentina är VM-turneringarnas nervcentrum. De har ersatt Brasilien. Men när det går till helvete för argentinska fotbollslag, då sjunger de ju en sång om Jugadores, Concha de Hermanos, behöver kanske inte ersättas. Men den går ju då till tonerna av...
It's a heartache,
it's eller? Ja, exakt. Mm. Jugadores, Concha de Hermanos. Mm. Jag minns när vi var i Argentina här om året, så träffade vi bland annat Pablo Kalmar, som jag gissar att du är bekant med som koncept.
Oh yes.
Ja, han är ju då extremt stark anhängare av Boca Juniors och Kalmar FF. Och han, ja, vi kom att prata om just den där sången av någon anledning. Och då berättade han med stolthet att Boca Juniors sjunger typ aldrig den. La Doce tar inte till den, utan det är River Plate och det är alla andra. Men Boca sjunger inte den. Förutom vid ett tillfälle. Och nu kommer jag inte komma ihåg exakt vad det var. Men de hade gjort... De var svindåliga och så gick det åt helvete. Och så var de ännu uslare i någon jävla Libertadores-match. Och då jävlar. Då tog Bombonera till Jugadores-sången för första gången. Och så gjorde de direkt två mål och vände matchen. Vilket då cementerade Pablo Kalmars uppfattning. It works! You have to say it works. You cannot argue that it does not work. Och då drog han ju det också, för Kalmar var mitt uppe i en nedflyttig strid. You have to sing the song at the yellow bird, you know, the golden bird arena. You have to sing the song. There is a Swedish version of the song, yeah? Well, not quite, Pablo. You can do the Argentinian one. You have to do the bombas and the songs, and then you burn some cars. Then no problem. Then no problem. Ja, nej, jag hör dig, Pablo. Absolut.
Fan, guldfågeln. Nej, inte så mycket. Däremot finns det finns ju ett allsvenskt lag som sjunger till It's a Heartache, eller i alla fall har gjort historiskt väldigt ofta. Och det är IFK Göteborg som kör Heja Blåvitt, Heja, Heja Blåvitt. Vilket ju är kongenialt, tycker jag, för det är It's a Heartache. Att hålla på den här klubben har varit det väldigt mycket. Och jag generellt så, jag har mitt förtroende är ju ganska lågt för den svenska låtskatten på läktaren. Att man har den sortens känsla för det där halvironiska, självuppoffrande, masochistiska i supporterskapet. Jag blev svinglad just med IFK Göteborg när de använde den numera oerhört succé behängde fotbollsskalden Thomas Stenström. Mm. Den här slå mig hårt i ansiktet. Och jag tänkte att
bränna i Malmö stad med våran eld. Och, vad fan
ja,
är det
och grejen var att de ändrade den till slå dem hårt i ansiktet. Vilket är så här, nej, fel. Alltså supporterskapet handlar ju om, nu känner jag att jag lever för det är 0-3 hemma mot Örebro. Där, slå mig i ansiktet så känner jag att jag lever. Det är det som är grejen med supporterskapet. Inte att så här ut och spöa på de andra, att det var oerhört, oerhört svagt. En missad straffspark.
And if you're an Austin fan, surrender or you die, allt det där. Ja, nej. Jag vet inte om Blåvitt kollektivet känner för att få sin sångrepertoar dissekerad när de inte har lyckats bränna ner Malmö stad med någon vidare eld. Utan var det 4-0 efter 50 minuter idag, eller?
Ja, begränsat. Men jag noterade att de vann på läktarna, tyckte de i alla fall. Så att,
jag måste... Jag ska fan skjuta in en fråga rakt ut i luften där. För den har jag faktiskt aldrig kommit med för att ställa till någon av dem som vet. Men Blåvitt har ju också en sång som handlar liksom om ja, men klubbens ursprung och tillblivelse. Den här liksom en dag i oktober på Café Olivedal bildades en kamratförening. Och för mig, det är tonerna, det är melodin till ja, visserligen en hit inom hardcore-rörelsen men en jävligt nischad referens. They gotta go med Agnostic Front. Och här är det så att IFK Göteborg potentiellt på eget initiativ, för jag har inte uppfattat att det här är liksom någon import från Tyskland eller något. Men IFK Göteborg fått för sig att tonsätta Gotta Go med Agnostic Front och göra en dag i oktober på Café Olivedal av det, att då ska de fan ha Nobelpriset snarare än Simon Bank-kritik. Men jag antar att det finns någon närbesläktad tråkigare melodisk förklaring. Men,
vill du veta det i så fall?
Jo, för jag har fan gott att fundera på det i lätt 15 år. Det är dags att jag får veta. Så någon av alla de som vet där ute, let me know genom tillgängliga kanaler.
Ja, jag vet fan om man är agnostisk front när man har Torbjörn Nilsson i rullorna, men ja, det får må så vara.
Bra jävla band Agnostic Front, ska jag säga dig. Det ska jag göra när jag kommer upp till New York. Jag ska inte åka till Rockaway Beach. Jag ska dra till det som återstår av CBGBs och hedra Agnostic Front och de andra.
Ja. Du ska inte på JC's konsert. Han har ju kört doubleheader här nu. Kanske igår och idag, tror jag.
Du, jag ska säga att jag ställde om min Bands in Town-app från Massachusetts till New York bara tidigare ikväll för att se vad jag kunde få ut av några dagar som väntar i New York. Och då var det fan med ett gig med Patterson Hood och Craig Finn i Upstate New York på lördag kväll.
Vart ska du?
Jag ägnade 20 minuter åt att fundera. Men den var kvällen före VM-finalen. Det är inte Craig Finn-läge egentligen. Så jag har nog tagit beslut om att... För det skulle kräva att jag liksom åker upp och sover där. Och sen tar mig hela vägen till finalarenan. Nej, Craig Finn kommer till Stockholm i höst. Jag tar honom där istället.
Ja, jobbigt att ringa sig sjuk på en VM-final för att
Craig Finn drog ut på tiden. Jag blev kvar i baren med Craig Finn, och det hade i teorin kunnat hända, och visst, det hade kunnat kosta.
Ja, det hade inte sänkt ditt varumärke, om det är det du tror, men jag förstår.
Craig Finn är inte skitstark där ute bland massorna, det är han inte.
Massorna, vad fan, du vill vara indie.
Ja, förvisso, det var länge sedan. Nu har man Winnerbäck, vare sig man vill eller inte.
Låt mig tala. Jag har inte så mycket spännande att komma med, men jag har en tanke egentligen, en tråd som har legat kvar i mig sedan Sverige fortfarande var här och fördärvade dem också. Då. En presskonferens med Andreas Georgsson i Frisco. Och jag pratade med honom då om det här faktumet att han tillhör den här yrkesgruppen som exploderat inom framförallt den engelska fotbollen, men också den internationella fotbollen, så där set piece coaches stjärnorna liksom.
Jag måste bara bryta in. Du kommer alldeles strax få prata, för det här kommer inte bli någon longör och det kommer inte kräva någon uppföljning. Men när du börjar prata om en presskonferens runt det svenska landslaget, så slog det mig att det slagit mig under det senaste dygnet. Att fan, visst i helvete var Graham Potter på Falklandsöarna här om sistens. Visst struttade han runt på Malvinas och liksom, jag ska inte säga att han gjorde en poäng av det, för det skulle han nog inte ställa upp på. Men bara att vara där är ju någonstans att göra en poäng. Känner du igen det här eller fabulerar det?
Ja, det gör jag.
Vilket av dem?
Nej, att han har varit där. Nej, efter kicken från... West Ham eller Chelsea, kommer fan ihåg. Men visst fan har han varit där.
Ja, och det var inte mer med det. Men det blir inte mindre med det heller.
Vad gjorde han där?
Höll någon grassroots coaching och passade på att liksom se sig omkring. Han ville väl utforska nya horisonter. Jag hade jättegärna åkt dit själv. Jag kollade på det när jag var i Argentina.
Det är inte svinlätt heller.
Jag kollade på det när jag var i Argentina. Hur är det? Har ni något flyg till Falklandsöarna? Mm. Hur är det med Malvinas på avgångstavlan? Absolut ingenting, såklart. Du måste ju typ åka ner till södra Chile för att kunna ta det över. Och där går det typ en flight i veckan. Så nej, det var ett helvete om man skulle ta det från det hållet i alla fall.
Ja, men fan, frågor som aldrig ställdes.
Mm. Ja. Tillbaka till Georgsson.
What were you doing? Men alltså, jag tror att de flesta är bekanta med hela den, eller alla är bekanta med den utvecklingen, att det liksom är de stora stjärnorna i Premier League i år har ju varit liksom Nicolas Jovert, och det har varit den här jävla vikingen i Villa, Austin McPhee som är här.
Vilket jävla landslag var det han var här med?
Portugal.
Portugal var det, Martínez gubbe. Ja.
Han coachade Ronaldos frisparkar.
Det gick ju kanon.
Keep him down, man.
Hit the target.
Hit the bloody target, will you? Let Nuno shoot for once, will you?
Ja, nej, det fick han ju till den.
Ja. Den fick han till. Och Georgsson är väl den en av typ tre runt Tottenhams hela verksamhet som fick liksom 2+ under året. Sådär. Och jag frågade honom då, men nu, att vara i USA liksom, är det, har det varit en inspirationskälla för de, alltså set piece coaches gebitet, för det är något som är intimt besläktat med den amerikanska idrotten liksom, med deras
playbooks
och momentsituationerna och så vidare. Och det är något som har slagit mig sen dess lite att, men om det här nu skulle det vara VM när USA erövrar världen och så, nej, men kanske inte fullt ut, eftersom deras lag har ju lämnat VM och gjort det utspelade och faktiskt utskämda också av sin president och sådär. Men alltså, i övrigt då, såklart lyckat arrangemang, det är fullsatt och folkligt och festligt, och det är liksom Brad Pitt och det är David Beckham och det är Shakira på VIP-läktaren, och det ena med det tredje, och bra siffror och bra fotboll och bra underhållning.
Vi ska återvända till den fullödiga utvärderingen under veckan som kommer, men absolut.
Det kan folk räkna med. Men just det här med fotbollens, om det nu inte är så att USA har liksom vunnit fotbollen, så är ändå fotbollen oerhört mycket de senaste åren kommit att amerikanifieras i just de sakerna, hur sporten drivs framåt. Om det nu är då set plays, alltså att det bryter ner sporten, fasta situationer oerhört tydligt då, men också så här playbooks i sättet, så här spelar vi upp, så här går våra uppspel till. Nej, det är inte amerikansk fotboll än liksom, men det är absolut åt det hållet. Man ser hur liksom tränarstaberna ser ut, så är det oerhört mycket mer lika Dallas Cowboys nu än de var för 5 år sedan. För att inte tala om hur det var för 20 år sedan eller 30 år sedan. Jag minns att jag skrev under fotbolls-EM i Tyskland där att det var under 90-talet, så var det liksom två av klubbarna i Bundesliga eller professionell tysk fotboll som hade målvaktstränare överhuvudtaget. Nu så har ju målvaktstränarna assisterande målvaktstränare och kanske till och med en andra assistent.
Fler målvaktstränare än målvakter, absolut.
Ja, utan tvivel. Också liksom det här med det mer så här pragmatiska slutspelstankesättet, som också är oerhört amerikanskt, alltså strävandet efter, alltså amerikansk idrott handlar väldigt mycket om att pegga upp för ögonblicket när allting ska avgöras, pitchen mot han som slår, straffen som avgör i Stanley Cup eller sudden death situationerna eller Super Bowl och så vidare. Det är liksom mer och mer likt det här att man strävar efter den enskilda matchen som avgör liksom. Data naturligtvis liksom, det är en superbanal sak att det är Billy Beanifieringen av fotbollen som man är dunderbekanta med, och vad den betyder för branschen fotboll. Och sen också då ett VM med det vi har pratat jättemycket om, att de stora stjärnorna är här, och de stora stjärnorna som skriver den här VM-turneringen på ett sätt som liksom mig vet ni aldrig har hänt förut, att det de kliver in topp så här 7 i skytteligan är de största stjärnorna som alla visste skulle vara där. Och det man undrar över lite är väl så där, hur långt kommer den här utvecklingen att gå, om man nu accepterar att den amerikanska idrotten är bäst på, den är bäst på att göra pengar av sport liksom. På att, så här, att det är franchise, det är drafts och så där. Väldigt mycket av fotbollspolitiken, den europeiska, är också på väg åt det hållet såklart, med Superliga och åtnått allt det där. Men kommer man också så här splittra upp det här, det kontinuerliga som ju är livsnerven i vår fotboll, den europeiska fotbollen? Ja, här har vi då fått quarters till exempel då, som är en uppspaltning och splittring av vår fotboll som man kanske inte heller så framför sig för inte särskilt länge sedan. Så det är väldigt mycket det här VM:et i USA. Visst, det europeiska lag som totaldominerar europeiska spelare Europafostrande spelare som totaldominerar. Men min spaning är väl att sporten under det här VM:et, det har blivit tydligt hur mycket närmare den amerikanska idrotten som vår fotboll har kommit steg för steg. Hur den leds, hur den sköts, faktiskt också hur den spelas och av vilka. Det är min USA-spaning med ett par dagar kvar då av VM.
Ja, nej, men jag tror vi kommer återvända till den också, inte minst vad gäller kanske allt det som sker utanför linjerna.
Mm.
Och för där är det ju så oerhört tydligt att liksom amerikaniseringen är inte bara här, utan den kom för ganska länge sedan och nu har den i hög utsträckning tagit över. Och vart det tar slut, det är väldigt svårt att säga, men det kommer gå i en amerikansk riktning under överskådlig framtid. Men det är ju intressant just det där med, ja, men det som faktiskt händer på planen. Och jag köper set piece coaches, absolut. Jag köper scouting som ju definitivt får sägas gälla det som händer på planen. Jag köper ju ofrånkomligen också uppstyckningen i quarters som vi inte har sett det sista av, utan den kommer få mer och mer fäste i delar av fotbollsvärlden i alla fall. Men sen är det väl kanske som du ibland säger, fantasin som sätter stopp. För jag kan inte riktigt se vad som skulle vara nästa stridslinje eller nästa förändringsfält. Vad skulle det kunna vara? Liksom, vad är det större målburar och dribblingsstraffar från mittcirkeln vi pratar om igen? Eller vad skulle kunna hända?
Nej, alltså utöver då själva en trappa upp, alltså draftsystemet eller utjämningssystemet,
ja, att du stänger ligorna. Det är ju benägen att lyssna eller på. Jag är inte stängda ligor, men utjämningssystemet, att vara fingra lite på det. Ja, jag lyssnar i alla fall. Jag kanske ser problem med att praktiskt införa det, men jag lyssnar.
Ja, du lyssnar som en annan Castro och tänker att det där låter toppen.
Ja, men det var en halsbrytande parallell, men ja, det får väl tugga i mig då.
Nej, men på planen, jag vet inte. Men förmodligen att så här hitta fler avgörande, brytande ögonblick. Alltså det är bara att titta på. När fantasin inte sätter gränser, då får du ju det här Kings League, heter det så?
Piqué-grejen.
Ja, exakt. Där man så här, varje litet ögonblick är laddat med ett potentiellt avgörande. Att, men, ja, vi har pratat om det förut. Liksom. Men du får, nu har det gått 72 minuter. Då är det 72 minuters tärningen som ska rullas. Där du kan vinna att du får ta, antingen får stå en straff på en elefant. Eller så får du in 8 stycken jonglörer som ska mura på en frispark.
Jag lyssnar.
Det är klart du gör.
Men alltså, jag kan inte den här Piqué Kings-turneringen. Ett är det lite nedskalat så det går till. Och två, går den i så fall bra? Är den populär?
Nej, fråga Shakira. Fråga inte mig.
Ja, Shakira, du hittar henne överallt förutom på Colombias matcher. Det är det enda man kan veta med säkerhet. Så.
Och förutom med Piqué i och för sig. Om vi ska vara sådana.
Ja, ja. Var det inte något att han ringde henne mitt i någon intervju eller något bara häromdagen?
Fråga fel kille.
Ja, det är inte jätteviktigt att bena ut faktiskt. Men nej, men det är klart, Infantino är ju helt i linje med det här tankesättet. Och där ska ju himlarna veta att han lyssnar om det kommer förslag på att korta den totala matchtiden för att folk påstås inte längre ha uppmärksamhetsspann för det. Och ja, kanske liksom skita i förlängningar och köra straffar direkt. Och för den delen öka antalet mål på vilket sätt som nu kan finnas till buds. Så jag har ju länge velat tro att själva spelet är resistent och i någon mån oantastligt. Men det är klart att den positionen har försvagats enormt de senaste åren. Inte minst i anslutning till detta VM.
Apropå Infantino, har du noterat att han gett en stor djupintervju i dagarna?
Det var något med någon schweizisk mediekanal, va?
Blue Win. Ingen aning vad Blue Win är för någonting ens en gång. Men visst, två till schweiziska journalister som fick intervjua honom in depth och i längd. Det var inte de hårda frågorna som ställdes, men han var väl, det intressantaste som kom fram var väl att han, ja, det där med 64 lags VM, ja, det ska vi nog bara förstå att det där kommer att hända.
Jo, det har jag nästan kvitterat ut också. Ja. Och det är inte min största problemformulering precis just nu. Jag tror att det går att leva med det. Det finns mycket annat som är mer problematiskt och mer kritiskt. Men så kommer det ju bli. Det finns ju liksom inget tvekan om den saken. Hinner de redan till 2030? Ja, förmodligen.
Vi får läsa Blåvin och ta reda på mer.
Ja, exakt. Men du, jag försökte ju få det till att vi båda skulle ha två samtalsämnen för att det här avsnittet inte skulle bli helt jävla innehållslöst en mellandag. Och nu har vi redan hållit på i 50 minuter och jag har bara berört det ena av mina samtalsämnen. Och har jag nu förberett något så tänker jag fan inte låta det gå till spillo. Men jag ska kanske försöka vara lite mer kortfattad. När jag tar dig vidare på den omfattande promenaden genom Miami. Och när jag liksom pratar om mitt kunskapsunderskott gentemot det som förmodligen är majoritet av Sveriges befolkning när det kommer till den här stan, så är väl säkert det giltigt gentemot dig också, för du hade i alla fall varit här en vecka för 10-12 år sedan. Vad hängde det i Wynwood eller?
Nej, jag hängde inte i Wynwood. Det var mer centrala och ja, men du vet, ultra och dansmusiken och allt det där som jag brinner för.
Ja, nej, visst. Du brinner så jävla mycket för EDM att du skete i Aviciis breakthrough-gig. Men jag tror kanske inte heller att Wynwood var Wynwood när du var här. Så uppfattar det i alla fall. Men för de som hade lika dålig koll på Miami som jag hade i förrgår, så kan jag då meddela att Wynwood är ett sorts återvunnet, liksom rehabiliterat konstkvarter. Det var såklart inte ett konstkvarter.
Ja, väggmålningar och grejer.
Exakt.
Ja, just det.
The Woodwind Walls. Mm. Nej, The Wynwood Walls heter det. Jag ska inte tappa bort mig i stavelserna. The Wynwood Walls.
Och up the falls.
There is walls. Ja, jo. Det är en annan väg att vandra. Men ja, det behöver jag knappt ens fråga. If do you like art? För det tycker du väl dig göra. Jag gör ju inte riktigt det. I alla fall inte det som är någon typ av traditionell bemärkelse. Jag har ganska svårt att få ut saker av måleri eller keramik eller ja, vad man nu förknippar med traditionell konst. Oftast bottnar man väl i måleri. Men detta Wynwood får jag ju då lyfta på Miami-kepsen för det är så som de berättar historien i alla fall, ett område som var så jävla förfallet och nedgånget och förlorat för 15 år sedan, och sen var det någon mecenat som började finansiera fasadmålningar av gatukonstnärer, och det drev ja, men i förlängningen en ja, om inte gentrifiering så rehabilitering av området. Och nu så sprudlar det. Det är så jävla mycket små oberoende butiker och kaféer och såklart då gatukonst som finns där uppe. Och det är ju framförallt då liksom ett museum som heter just Wynwood Walls. Så jag gick in. Typ, nej, alltså jag hade fan, jag fick ut saker på Hermitaget i Sankt Petersburg också. Men typ första gången någonsin så var det utställt en konstnär som jag inte bara har relation till, utan jag faktiskt känner någonting för. Är du inne på Shepard Fairey?
Nej, inte alls.
Det är då, för de som eventuellt har en koppling, killen som blev känd som Obey-mannen.
Ja,
då är du med.
Och det, gatukonsten.
min konstnärliga och för den arkitektoniska preferens, det är brutalism. Jag gillar totalitärt formspråk. Och det går att problematisera. Men han lekte ju med totalitärt formspråk.
Ja, den här Obama...
Hope-grejen.
Hope, liksom. Ja, precis. Ja,
det är ju precis från den traditionen. Men i alla fall, jag gick runt där i Wynwood, kollade på konsten och på gatumuralerna av Leo Messi och de andra. Och sen så snubblade jag ganska snabbt vidare på det som först då var en utställning som hette Art of Football, naturligtvis med spanskt fotboll. Och den var skit, ska jag låta meddela. Det var uppenbart att det var ja, nu är jag fördomsfull, företrädelsevis amerikanska konstnärer som bara fått vajba lite på konceptet fotboll och gjort sin liksom graffiti-tolkning. Och det gav mig ta mig fan ingenting. Men den fanns där och sen gick jag vidare och en halv gata senare så stötte jag på en pop-up-butik som Classic Football Shirts tydligen hade smält upp. Det var jag inte medveten om, men där fanns den. Och du är inte så inne på den nischen, men du kanske känner till Classic Football Shirts.
Ja, och ja.
Det är ju då Manchester-företaget som började med två bakfulla studenter i ett råtthål och som nu då har vuxit till världens största återförsäljare av, ja men främst då replika, nej inte replika tröjor, vintage tröjor ska jag säga. Och den affären var ingen vidare heller. Det fanns inte mycket där att hämta för en konnässör som mig. Men det fanns såklart någonting att i Wynwood, detta område räddat av konst och kultur, nu både fanns en fotbollsutställning på det som är graffitimuseet och den här pop-up-butiken som drivs från Manchester där du hittar liksom Borussia Dortmund-tröjor från 96-97. Och det säger ju mycket såklart om fotbollens förstärkta kulturella positionering. Det säger saker om Leo Messi i Miami. Det säger saker om amerikaniseringen om VM. Det säger sånt som kan hjälpa oss att lite smått börja knyta ihop det här avsnittet. Men i relation till det så snubblade jag också över uppgiften att nästa vecka, när VM precis tar slut, vet du vad som öppnar, sätts igång då?
Jag antar att det är något som har konst att göra.
Ja, men snarare kanske fotbollskultur och fotbollsmemorabilia. Men jag formulerade frågan lite som om, vet du vem som har uttryckt sig positivt om Erling Haaland? Det händer rätt mycket i världen nästa vecka, det accepterar jag. Men en sak är att det amerikanska auktionshuset Heritage Auctions sätter igång en 3 veckors auktion. Och det de auktionerar ut, ja, men det är kanske då det främsta fotbollsmemorabilia objekt som överhuvudtaget finns. Vad kan det vara?
Men om det inte, den är redan såld, Maradonas 86.
Den är redan såld. Ja. Den är redan såld, så rör det ganska nära de gräns, de tassemarkerna.
Ja, det är fortfarande något. Ja, men Pelé då, 58 tröjan.
Ja, nej, men helt rimlig gissning. Den såldes också, eller ska säljas inom kort på motsvarande auktion. Här är det matchbollen från Hand of God-matchen. Mm. Det är matchbollen som Maradona boxade in. Det är matchbollen som han sen dribblade in hela vägen i mål. Och det är då en boll som den tunisiska domaren Ali Bin Nasser har suttit på i 36 år. Innan han faktiskt sålde den inför VM 2022. Och det är inte känt vem som köpte den då för drygt 20 miljoner svenska kronor. Men det är ju i alla fall inofficiellt känt att den som till sist köpte Maradonas matchtröja, som ju Steve Hodge suttit på i alla år. Steve Hodge, den här Tottenham-legendar som värderade den ägodelen så högt att han ju döpte sin självbiografi till The Man with Maradona's Shirt. Mm. Det är någonting med liksom reducerandet av den egna karriären och det egna livet i relation till Maradona som roar mig. Men Maradonas tröja, den såldes då för ungefär 85 miljoner svenska kronor. Och det är ju pengar det också. Men köparen ska då ha varit emiren av Qatar, för den har senare kommit att visas på det här, jag vet inte fan, 321, 123-museet, något museum i Doha. Och det har då tagits som en typ av garant för att det var emiren som köpte. Men nu är det då en ny auktion för ett motsvarande objekt. Och som sagt såldes bollen för bara drygt 3,5 år sedan. Då inbringade den inte mer än drygt 20 miljoner svenska. Nu tror då Heritage Auctions att de kommer spränga 100 miljoners vallen. Alltså att den kommer gå för en bra bit över 10 miljoner dollar. Och kanske kan det till och med bli så att det blir det dyraste sportmemorabilia objektet någonsin. För jag kan inte ställa frågan om vad du tror att det är, för det går inte att veta för oss. Den och jävla samlarkort av Mickey Mantle, baseballspelaren från 50-talet, som då inbringade typ 120 miljoner. Men det hoppas de nu då kunna slå och på så sätt göra Maradonas matchboll till det dyraste sportmemorabilieobjektet någonsin. Och ja, du kan väl få välja. Vill du bara reflektera? Vill du säga någonting om fotbollens stigande popkulturella status? Något som jag brukar mässa om, att det är naturligtvis så att vår generations museiobjekt kommer inte vara Warhol-målningar eller Jimi Hendrix-gitarrer, utan det kommer ju vara Messi-tröjor. Eller vill du berätta vilket objekt du allra helst hade velat få hem till ja, ditt nu temporära boende i centrala New York?
Alltså jag hade ju landat i en Zidane-tröja, hur man än vrider och vänder på det, så är det nog
skallningströjan. Skallningströjan.
Ja, det är nog precis vad det hade varit.
Det är inte det här jävla liksom, den här lindningen han lindar upp och kastar bort när han går av planen.
Ja, men det finns ju något nästan sådär liturgiskt i det där, alltså, som någon jävla, något bibliskt. Eller hur? Lindad svett. Som att det liksom ska vara linningarna kring Jesus Kristus på korset. Den känslan. Ja. Jag vet inte om jag riktigt landar i den. Tröjan får nog vara där, tror jag. Följdfrågan är väl också sådär. Dels, vilken är din heliga graal? Och det andra, det är inte så att du kommer att pusha in ett litet skambud, eller?
Gå upp mot emiren av Qatar och tro att, ja, vad fan, han kanske darrar.
Han kanske glömmer.
Skicka in 40 000 spänn och hoppas på det bästa. Jag tror att utgångsbudet var över 25 miljoner eller någonting. Så nej, det blir väl inte så jävla många skambud. För mig är ju fan, så jag tänkte, alltså, mitt problem är ju att de lag som jag verkligen brinner för har ju aldrig uträttat något signifikant, aldrig vunnit något stort.
Schoolboys own staff-tröjan.
Ja, jo, kanske alltså. Något, för det är också den Tottenham-tröja som jag rent estetiskt gillar allra bäst, 91-tröjan. Så ja, den tröjan, eftersom att jag är en tröjkille snarare än en högerskokille. Eller, alltså för mig är ju det största ögonblicket någonsin, det är ju Lucas Moura i Amsterdam. Den vänsterdojan. Mm. Ja, men det är en Bolsonaro-grabb som satte den i nät.
Problematiskt.
Ja, det är mycket som är problematiskt. Och svenska herrlandslaget, ja, då är det ju 94. 94 tröjor har jag ju faktiskt redan. Så där är jag ju på något sätt i mål. 58. Ja, det är klart, alltså en finaltröja från 58, otroligt gärna, men det är inte så starkt i mig, det är inte så kopplat till just mitt fotbollsliv, så det är faktiskt inte helt självklart vad svaret där skulle bli. Det är väl lite som, men vilken är din favoritmatch? Det är den som ännu aldrig spelats. Det är liksom den dagen Spurs eller Sverige vinner någonting, det är väl då jag får gå in tungt mot emiren av Qatar.
Jag tycker om, du pratade väl knappt igår om Barbarossa och de här, hur han hade barbecue med Maracana-virket med stolparna. Jag tyckte om den här Saint-Étiennes stora trauma i ögonblick när de förlorar Europacup-finalen mot FC Bayern. FC Bayern tror jag att det är. Och att de gör det ju då med, för att det är väl Hamptons fyrkantiga målstolpa liksom, som gör att något skott av någon, jag minns inte vem, inte går in liksom. Så den stolpen finns nu, tror jag, på Saint-Étiennes eget museum. Det tycker jag är en fin relik att ha.
Vi rör ju oss snabbt mot The Wire of God från arenan i Miami. Som sagt, Darren Bents badboll, den är redan museiobjekt. Den där jävla pappersknögglan från norra Tyskland, den är väl rimligen bevarad någonstans. Ja, men det är väl kanske att jag får gå in på Bayern då. Ska fan, innan jag lämnar Miami, ska fan åka dit med en bultsax och se vad jag kan göra.
Gjort, säger jag. Jag kan ju avslutningsvis, eftersom jag gärna cirkelsluter, tala om att jag inför veckan kollade så här på vad som försiggår på MoMA i centrala New York. Alltså deras moderna konstmuseum.
Är det alltid Abramovic som inte är roman? Eller? Det
känns
som att alltid, ja. Det känns som att det alltid är det. På samma sätt som man kollar, vad går på liksom Dramaten eller på den stora scenen på Kulturhuset? Alltid Måsen. Alltid Måsen. Ja, vad går på TV4 på söndag kväll? Alltid Byfånen med Beck. Varenda jävla gång.
Ja, problem med det eller?
Ja, det är din kulturkader. Det är Byfånen, Måsen och Marina Abramovic på MoMA.
Hon är borta från Beck, men Tjechov ska du inte ta ner.
Fy fan, nej, vad lång den är. Det är så jävla lång.
Ingen aning.
Svinlång är den.
Måsen eller Byfånen?
Ja, Byfånen var ju alltid 40 minuters nyhetsbreak i mitten, så den blev också lång. Men Måsen, ja, vad fan, man tror liksom, ja, kan den inte bara störta? Måsjäveln, det kan inte finnas en tredje akt. Det är omöjligt.
Nej, akterna ska, de pågår. Nej, men jag kan glädja mig att då såg jag, vad står på MoMA? Jo, det är en fotoutställning. Ja, vem är det som plåtar där då? Seydou Keita.
Jaha. Ja, du lyssnar, ja.
Ja, det gjorde jag med och klickade mig in och sa, aha, inte den Seydou Keita. Det finns ju en malisk fotograf också någon gång på, jag vet inte, 60-talet eller något. Ja, lite besviken blev jag ju, det ska jag erkänna.
Jättebesviken blev jag. Ja. Fan, du vet mitt bästa Seydou Keita-minne eller?
Nej, jag kan ju många på topp 3, men inte det bästa, nej.
Det är ju Angola-Mali i öppningsmatchen av AFCON 2010. 4-4-matchen som jag då var på plats på efter den absolut mest komplicerade vägen mot en fotbollsmatch jag någonsin haft. Och Seydou Keita gjorde två mål. Och jag tror kanske inte det var 4-4-målet, det kanske var någon tidigare. Men han gjorde två mål, han var en drivande del av det. Och hade han plåtat den jävla matchdagen genom sin lins, rätt till MoMA hade det varit, rätt till MoMA. Men inte.
Starkt, jag minns den matchen väldigt, jag vet, minns att du var där för att det var skottsäkra västar och grejer.
Ja, just det.
Men jag minns den också eftersom jag själv satt med ett spel och betting och dobbelspel med Angola som vinnare. En försvarbar pengar. Alltså det har inte gjort mig så att jag hade kunnat buda mot Emilien av Qatar, men ändå gjort en vecka och en månad lite lyckligare där. Sen släppte de väl in, vad är det, 4 sista kvarten eller vad är det?
Ja, det är ju liksom Sverige i Berlin upphöjt till 3. Så det är väl, ja, jag tror det är 4 sista kvarten i det som då är den extremt efterlängtade mästerskapspremiären på hemmaplan. Ja, det är väl, när allt kommer kring, den mest extraordinära fotbollsmatchen någonsin sett på plats.
Flott det. Du, för att vara en kväll när vi inte har någonting att prata om, så har vi pratat ett tag.
Ja, det blev en dryg timme idag också. Får se vad vi ska göra imorgon. Då ska det väl vara lite stramare tyglar och kanske lite uppsnack av främst den första semifinalen som då stundar. Men nu blickar jag ut över någon jävla partybåt på något vattendrag i Miami där det står massa folk och twerkar. Och då känner jag att det kanske är dags att dra för gardinen helt enkelt.
Vi tänker väldigt olika med sånt, men ja. Gör det så
jag gör vad jag behöver sidan. Göra, som man brukar säga.
Starkt. Du, vi hörs imorgon.
Det gör vi. Tja.
Snabbt på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.